Isabella Nilsson läste en dikt ur sin nya bok Tomhet och ömhet, utgiven i vår på Ellerströms förlag. Isabella Nilsson, som är juni månads diktare i P1, debuterade med en ungdomsroman. Därefter har två av hennes böcker, Nonsensprinsessans dagbok och En bok för ingen, nominerats till Nordiska rådets litteraturpris. Musiken vi hörde efter dikten var Estudio sin luz av Andres Segovia med Carlotta Dalia på gitarr.
Det här är P1 ni lyssnar till. Klockan är midnatt.
Här är ekot vid midnatt. Efter att USA under dagen införde de fördubblade tullarna på importerat stål och aluminium så kommer nu hård kritik från USAs grannländer. Kanadas premiärminister kallar tullhöjningen från 25-50% för oberättigad och olaglig. Och Mexiko tänker svara med motåtgärder. Kanada och Mexiko är de största stål- och aluminiumexportörerna till den amerikanska marknaden. EU-kommissionen vill se ett fortsatt skydd till ukrainska flyktingar som bor i EU-länderna. Samtidigt som man börjar förbereda för den dag som kriget är över. Under dagen presenterades planer för särskilda återvändarprogram som ska underlätta både för flyktingarna själva och för Ukraina att ta emot dem.
Över 6 miljoner människor flydde landet efter Rysslands invasion 2022. Och nu vill kommissionen trygga ukrainarnas skyddsstatus till mars 2027. Men nu börjar unionen också förbereda för den dag då kriget är slut. Då kommer de allra flesta att återvända hem och ska få hjälp med det. Andra har rotat sig i EU. Kommissionen tycker att de som arbetar, studerar, forskar eller driver företag borde kunna få nationella uppehållstillstånd istället för det tillfälliga skydd som finns idag.
Rapporterade Siv Holmgren. Förra året omkom 13 personer i olyckor med fritidsbåtar i Sverige enligt Transportstyrelsen. Det är den lägsta siffran någonsin sedan statistiken började föras på 70-talet. Och problemet som stoppade betalningar med Swish är nu löst, meddelar företaget. Problemet varade den här gången i knappt 2 timmar. Under de senaste månaderna har Swish drabbats av flera störningar. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
P1 Sveriges Radio.
Alla är varmt välkomna till nattsändningarna här i Sveriges Radio P1 när det har blivit en ny dag. Det är torsdag och den 5 juni. Det är Bo som har namnsdag. Grattis! Jag som presenterar programmen här under natten heter Gert Lundstedt och vi har mycket att bjuda på. Nu efter ett nyheter om en timme ungefär, då sänder vi Klotet, vårt miljömagasin som beger sig till Sicilien, där jordbruket börjar ställa om till exotiskt jordbruk på grund av klimatförändringarna. Efter två nyheterna då blir det medierna som hör efter med public service-cheferna vad de tycker om public service-propositionen som regeringen nyligen la fram. Och efter tre nyheterna då är det P1 Kultur som får en timme. Bland annat ägnar man den åt Miranda July, en författare som låtit tala om sig förra året. Detta något av allt vi har att bjuda på, men vi börjar med talkshow från igår förmiddag.
Björn, vet du vart dina pengar går när du köper jordgubbar i sommar?
Till jordgubbsodlarna.
Det hoppas man. Polisen i Helsingborg och Ängelholm genomför nu en riktad insats lokalt för att försäkra sig om att jordgubbspengarna inte tvättar någons smutsiga byk. En av rekommendationerna, Björn, vid sidan av flera är att se till att swishnumret går till ett företag och inte en person när du betalar.
Okej, så om man köper jordgubbar då drar man gärna tillbaka swishen ifall det står Kurt Olsson eller något annat.
Man frågar i alla fall kanske en gång till. Så kan vi mumsa med gott samvete även i sommar. Kanske med lite vispad grädde till. See, I open like a passport, shut you out like border control, and I'm till years from 30 and life's scared. To the ocean, just
to wash my blues away. Takes me back to all the places. Feels like I'm flicking through the pages.
Det här var Nina Nesbitt, en skotsk artist med en svensk mamma. Och hon var den som Ed Sheeran skrev låten Photograph till 2012. Men det tycker jag hon må vara förlåten. Alltså inte sången utan den korta relationen de hade. Nu finns hennes akustiska album Mountain Music att njuta av för den som är lagd åt det hållet. Välkommen till Talkshow i P1 med mig, Jonas Bonnier och Björn Werner.
Hej, hej.
Björn, du skriver ju och har skrivit mycket litteraturkritik.
Ja.
Ja. Så att, säg att du nu skulle läsa en roman om en person som efter en ganska misslyckad akademisk karriär, en ung man som har levt i skuggan av en diktatorisk far. Han blir kompis med några väldigt smarta killar och plötsligt har han lanserat en app som de lyckas sälja för riktigt stora pengar. Och vår huvudperson, låt oss kalla honom för Elon till exempel, hittar sin egen superkraft. Han vågar riskera mer än någon annan. Han lovar guld och gröna skogar även när skogarna är gulnade och guldet är sand. Och en dag är han världens rikaste man och blir tillfrågad av den amerikanska presidenten om han inte kan komma in och effektivisera hela den amerikanska statsapparaten. Hittills Björn, känns det spännande?
Ja, det är ju rafflande.
Gillar vi den här personen tror du?
Ja, absolut.
Ja, det är
en hjälte av någon sort.
Okej, vidare. Och nu försöker jag sammanfatta en enda vecka i vår huvudpersons liv. Mm. I och med hans engagemang i presidentens tjänst vänder sig kunderna till hans företag emot honom och företagets vinst rasar. Samtidigt står han inför världens tv-kameror och lovar att han fortfarande är bästis med presidenten trots att de ska gå skilda vägar. Under den här presskonferensen har Elon en väldig blåtira som inte får någon förklaring. Och samma dag har världens största tidning anklagat honom för kraftigt drogmissbruk. Rent dramaturgiskt, Björn, börjar vi tycka lite synd om honom nu?
Ja, det så skulle man väl ändå börja känna som läsare, absolut.
Ja. Okej, okay, och sen bara en enda dag avslutningsvis tänker jag. Låt oss låtsas att den dagen var igår. En stor rapport visar att han under sitt statliga uppdrag har skott sig själv och sina företag minst 100 gånger under den här tiden. Och Elon själv går ut och säger att den stora proposition som presidenten försöker driva igenom är den sämsta, mest idiotiska han någonsin sett. Där, Björn! Hur slutar den här romanen?
Ja, är det svensk samtidsprosa så skulle den väl bara sluta där så att oförlöst
plötsligt
slut för att dekonstruera berättandet och så vidare så att man som läsare ska känna att ingenting är säkert, inte ens berättelsen. Men om det skulle vara feel good, som jag tänker att det här kanske ändå kan vara, då är det ju början på historien. För feelgood-roman börjar nästan alltid i kris.
Mm.
Och det som händer sen, det är ju att huvudpersonen, i detta fall då Elon, reser nästan alltid hem till sin hemort för att leva, att hitta tillbaka till det enklare livet. Så jag tänker att den här romanen i sådana fall då slutar med att Elon, han reser hem till Sydafrika igen. Han kanske börjar jobba i sin pappas gamla diamantgruva. Och där så lär han sig, han effektiviserar verksamheten där. Han börjar återkoppla och förstå viktigt av det lilla livet. Han kanske kommer på att han inte kan ha fler kvinnor. Han har ju så många barn redan. Så alla hans barn flyttar dit. De kanske också flyttar in i gruvan. Vad vet jag? Han kanske blir vän slutligen med sin förskjutna transdotter. Och boken slutar, tänker jag, med att han leder transdottern, håller hennes hand då fram till vigseln där nere någonstans i Sydafrika. Så tror jag att den här feelgood-romanen skulle sluta i alla fall.
Så fint, Björn. Jag tycker att det är en toppenroman. Den ska vi ju absolut läsa.
Ja.
Känner, speciellt tycker jag delen när de ska inreda den här grottan tillsammans.
Alla 12 barn.
Alla
12
barn.
Elon.
Fantastiskt. Vi fick några oväntade reaktioner i sportvärlden igår, Björn. Jag tänkte vi kunde lyssna på den. Först världens högst rankade schackspelare, norrmannen Magnus Carlsen, som helt oväntat drämmer nävarna i bordet när han förlorar. Spelpjäserna flyger iväg och den chockade världsmästaren på andra sidan, han hukar och tar skydd. Så här reagerade kommentatorerna.
Oh my god!
Magnus banged the table and the pieces fell over. Look at that devastation from the world number one.
Ja, de har inte sett det här i schackvärlden tidigare kan man säga. Och sen igår Alexander Bublik, tennisspelaren som är rankad 62 och som skrattade av glädje och samtidigt grät när han vann över världsfemman britten Jack Draper i Roland Garros, franska öppna mästerskapen, och säkrade sin plats i kvartsfinalen.
And he's done it.
Bublik,
tears of joy. the first Kazakh man to a Grand Slam quarterfinal in singles in their history.
Bublik är alltså den första mannen från Kazakstan som någonsin har gått till kvartsfinal i en Grand Slam-turnering i tennis. Visst är det härligt, Björn, med de här enorma känslorna?
Ja, det tycker jag väl ändå tillhör lite grann sport och tävling.
Vissa sporter tillåter ju starka känslor. Fotboll efter ett mål till exempel, då ska ju alla lägga sig en stor hög och vara lyckliga.
Men det känns som krav nästan.
Jag tycker att det är ett krav. Medan andra sporter, typ tennisspelare, de förväntas ändå hålla känslorna på insidan. Vilket föredrar du?
Jag tycker nog ändå att jag föredrar sporter där man faktiskt får leva ut. För varför håller man annars på med det?
Ja.
Vad är poängen om det inte är ju en lek?
Pengar, sa han cyniskt.
Ja, just det, pengar, absolut. Men jag tänker ändå att det här på något vis är en plats att få leva ut känslor på en säker plats. Varför inte göra det då?
Och själv då, när du spelar spel eller någon sport, är du en återhållsam eller känslosam vinnare?
Jag tror att jag funderat lite på det här. Jag tror att jag är en ganska dålig vinnare. Framförallt just för att jag tycker att det är pinsamt när någon annan förlorar. Jag tänker att den tycker det är så tråkigt att den förlorar. Ja. Och då så blir jag liksom artig och snäll mot den som förlorat. Och då blir det ju som att jag blir nedlåtande och nästan ännu sämre som vinnare som försöker låtsas att jag inte vunnit. Så det blir bara nedlåtande och dåligt. Så dålig vinnare på något vis, tror jag.
Ja. Och förlorare då?
Men där känner jag mig ändå ganska bra. Äsch, säger jag. Det är inga konstigheter.
Nej, det går vidare då.
Jag går vidare. Ja. Det släpper.
Toppen. Björn, jag tänker att vi ska inleda dagens program.
Ja!
Ja, och det gör vi med att ikväll så kommer Stockholm Early Music Festival att invigas. Mm. Och under de kommande dagarna kommer 23 konserter att kunna avnjutas. Men det var på håret att det inte blev någonting alls. Björn, har du någon gång varit nära att ge upp något stort projekt? Och så löser det sig bara mirakulöst där i sista sekund när du har hållit på att tappa hoppet.
Ja, jag skrev till min nuvarande tjej på sociala medier 2017. Fick inget. Det var left on read.
Ja.
Ja, jag gav upp.
Hon ghostade dig.
Hon ghostade mig, som man säger.
Ja.
Så jag gav upp och tänkte, det här blir det väl ingenting med. Men 2 år senare fick jag ett svar på min fråga om vi skulle ta en öl. Ja visst, sa hon. Och det var början på en lång och innerlig romans som fortfarande pågår.
2 år senare, du hade nästan glömt att du hade skickat det där.
Lite så, ja. Så jag hade ju verkligen gett upp. Men mirakulöst så hände någonting.
Plötsligt så fick du, vem är det här, tänkte du?
Ja, det gick det var en ilning genom kroppen.
Det är tjusigt faktiskt. Stockholm Early Music Festival, de kämpar ju varje år för att kunna genomföra ytterligare en festival. Och hittills så har man lyckats. Välkommen till talkshow, Peter Pontvik, grundare och konstnärlig festivalchef.
Tack så mycket. Det är en ära att vara här.
Berätta, hur nära var du att ge upp i år?
Ganska nära. Ja. Det har varit upp och ner under alla år. Vi är inne på den 24:e upplagan just i år. Men vi nådde botten, kan man säga, rent ekonomiskt efter förra festival. Och det har ju att göra med bland annat inflation och höjda priser och helt enkelt nedskärningar inom kultursektorn.
Ja. Och berätta, festivalen bjuder, ska jag säga, på musik från medeltiden och från renässansen och barocken. Och en av musikerna som ska spela på festivalen är också här, och det är du, Erik Rydvall. Välkommen tillbaka till talkshow.
Tack så mycket.
Erik, du var ju här senast och spelade, för du hade spelat på Assassin's Creed-spelet.
Mm.
Ja, det här måste vara hela vägen åt andra hållet.
Ja, men det här är det jag ska spela nu i helgen. Det är så häftig musik.
Ja. Mm. Den ligger där borta, ditt musikinstrument. Vad är det vi ser?
Ja, men det är en nyckelharpa, en lite modernare variant av nyckelharpan som kan spela Bach och så, kan man säga.
Ja.
Så nya instrument.
Och för lyssnarna så kan man ju säga att den moderna nyckelharpan ser väldigt ålderstigen ut ändå. Peter, vad är early music eller tidig musik?
Alltså, tidig musik är egentligen en ihopbuntning av olika tidsepoker som man tittar på bakifrån, så att säga. Och det är barock, renässans och medeltid, precis som du sa innan. Om man ser det från ett kronologiskt perspektiv. Men man kan också se det på ett annat sätt, nämligen det finns något som kallas för HIP, historical informed performance. Och det betyder att man spelar och sjunger musiken på det sättet som man tror att den ska ha klingat för många hundra år sedan. Mm. Och det är ju någonting som vi, alltså vi kombinerar egentligen båda aspekterna av tidig musik så att det blir autentiskt och att man håller sig till, till de tusen åren fram till 1750 som man brukar kalla när Bach gick bort det året.
1750, då är det inte early music längre?
Traditionellt definierat inte.
Nej, jag tycker det känns bra att 1750, från där så är det modernt helt enkelt. Vi kan lyssna på ett exempel på early music. Peter, vad är det vi hör?
Kan det vara Hildegard von Bingen, 1200-talet? En av de första exemplen från en komponerande kvinna som vi har i musikhistorien, vilket är väldigt häftigt. Ja. Vackert är det, eller hur?
Otroligt vackert.
Verkligen.
Väldigt vackert. Peter, vad finns det för utmaningar då med att spela så här gammal musik? Bortsett från, som du sa, att det här med hipp tycker jag är oavsiktligt lustigt. Men, men alltså det är hipp att kunna spela, kan man ju tänka sig också, musik på det sätt det spelades en gång i tiden. Men är det svårt att veta hur mycket diskussion finns det i den här världen kring hur det egentligen lät?
Det finns en ganska gedigen forskning som satt igång ungefär på 1950-talet och i dagsläget så vet man ju enormt mycket mer än då. Så att det är ganska bra grund på de uttolkningar som de här fina musikerna som ändå kommer från hela Europa till Stockholm genomför. För att de är grundade i kunskap men är också levande för att den nutida publiken ska ta till sig det här och avnjuta den musiken.
Erik, du ska ge nattkonserter på festivalen. Berätta, vad betyder det?
Ja, i Storkyrkosalen i Gamla stan, så här, klockan 11, torsdag och fredag och lördag natt. Och då kan man tänka sig kanske en ljum sommarkväll och så går man in där i kyrkan och så kommer det ligga madrasser. Så man kan lägga sig ner och titta upp i kyrkotaket och lyssna till liksom, ja, men en lite stillsam konsert. Utan prat och utan humor, utan mer att man går åt det meditativa och kanske eftertänksamma. Lite lugnare än vad jag är van att göra konserter.
Är ni inte lite oroliga där? Det är ju lite stimmigt i Gamla stan framåt 11. De flesta som är kvar där då har ju druckit några Guinness kanske. Tänker ni inte att folk kommer vara lite små på pickalurven när de slider in framåt 11.
Det finns ju tre konserter, alltså du kommer spela vid tre kvällar i rad, så att det finns ju möjlighet att välja den lugnaste kvällen i så fall. Nu är ju Storkyrkosalen inte en kyrka, utan det är ju en 1700-talslokal, fantastisk sådan, men ändå, det är en väldigt intim atmosfär när man är nära musiken, man ligger på madrasser och lyssnar. Det är ett ganska unikt koncept, skulle jag säga, i sammanhanget.
Ja, det låter så. Och om man då råkar somna, är det bra eller då? Är det ett exempel, Erik, på att du har gjort någonting bra eller har du misslyckats?
Nej, då har jag gjort något väldigt bra.
Ja, det är så.
Och så får jag gå runt och väcka sen efter när jag är klar. Såklart. Klappa lite försiktigt på kinden.
Kan man inte höra ett smakprov, Erik, här live i studion på hur det kommer låta?
Nu blir det ju ganska rivigt då.
Aha.
För nu är det eftermiddag.
Ja, nu är det eftermiddag och talkshow.
Så man tänker att det är lite lugnare sen.
Ja, nu kör du på. Ja, underbart. Och då får Erik helt enkelt lämna sin plats vid mikrofonen och gå bort till sitt instrument. Peter, vad ska vi få höra?
Vi ska få höra en del av en sonat i C-dur av Johann Sebastian Bach. Och Bach är ju en tusen konstnär, så att all hans musik har spelats på alla möjliga instrument, även moderna och folkliga. Och så är fallet med nyckelharpan. Alltså hans violinsonat, alltså vad skrevs originalet för violin, låter fantastiskt även på den här harpan som Erik ska spela nu.
Varsågod, Erik. Thank you. Underbart. Så där, Erik Rydvall. Så låter Bach på nyckelharpa.
Otroligt.
Jajamän.
Det är väl inte det vanligaste instrumentet att framföra Bach på, va?
Nej, det är det verkligen inte. Det är kanske det ovanligaste, nästan.
Och festivalbesökarna kommer få höra en mängd olika andra instrument också, bland annat en didgeridoo.
Ja, det är ju kanske världens äldsta instrument, och då passar det väldigt bra in i ett early music-koncept. Ja. Och det är en australiensisk didgeridoo-spelare som spelar på det här, ett trärör som är urholkad av termiter och försedd med vax och sådär. Så en väldigt spännande historia bakom instrumentets långa historia. Många säger att det är upp till 20 000 år gammal kan det vara. Ja. Nu har vi inte så gamla instrument från den tiden förstås. Men det är ett lite exotiskt, lite ovanligt inslag ändå för att festivalen i övrigt erbjuder ju stora internationella produktioner. De kommer från Tyskland, Belgien, ikväll Italien, ja, och så vidare.
Kommer från Erik, vad ser du mest fram emot att höra de kommande dagarna? När du slipper spela själv, nu kan lyssna bara.
Ja, men det är väl den här konserten som är ikväll efter invigningskonserten. Vad heter de? Academia Byzantina.
Academia Byzantina, ja.
Det tror jag blir riktigt häftigt.
Vivaldi in love.
Vivaldi in love. Och Peter, avslutningsvis, blir det någon festival nästa år också? Blir det 25-årsjubileum?
Vi siktar alltid framåt. Och det är såklart det måste bli en 25-årsjubileumsfestival. Och då tänker vi att öppna festivalen, om det vill säga väl, med en okänd opera av en kvinnlig tonsättare som heter Mademoiselle Duval. Men mer avslöjar jag inte. Men vi behöver folk som stödjer oss. Och det säger jag härmed till alla lyssnare.
Det går ut till världen. Stort, stort tack och lycka till både i år och nästa år, Peter Pontvik och Erik Rydvall förstås.
Välkomna, tack.
Fasanön, Björn. Mm. Är det en plats du har varit på?
Nej, det är väl inte så många som varit där, va?
Nej, jag tror inte. Det är en liten ö som ligger på floden Bidassoa vid gränsen mellan Spanien och Frankrike. Och den här ön, den är speciell för att den byter halvårsvis nationalitet.
Ja.
Det här är efter den Pyreneiska freden 1659, och det innebär också att den militärparad som skedde i samband med det första nationalitetsbytet, den paraden sker fortfarande 2 gånger per år. Var sjätte månad har alltså folk i båda byarna, både i Spanien och Frankrike, en slags flaggbytarceremoni för den här lilla obebodda ön. Björn, jag tänker så här, det här med att äga en landrensa eller en halvårsvis, är det en bra idé?
Jag har funderat lite på det. Jag tror att det är alltså rent praktiskt jättekrångligt, framförallt om det bor folk där.
Ja, den här är ju obebodd.
Just det. Ja. Jag lekte lite med tanken på om man skulle årsvis då byta plats på Norge och Sverige, så att alla norrmän var tvungna att åka till Sverige och vice versa då, som ju skulle behövas. Och jag tror att för det första är det logistiskt utmanande. Jättesvårt. Och sen när man kommer tillbaka så tänker man att norrmännen säkert lämnat kvar en massa grejer, lusekofter och över hela Skansen och valkött i salahallarna. Och inget av, jag tror inte det är bra. Så jag tror att det är, funkar just i det här separata fallet generellt jättedum i det.
Det här med nästa grej, som det här är ju ett tecken på att man institutionaliserar någon slags pseudo-jubileum för att få anledning att fira ofta. Mm. Är det en bra idé? Hur många jubileum har du och den här kvinnan som då till slut svarade efter ett par år på ditt Teams-meddelande eller vad det var?
Ja, nej, men vi firar ju då årligen Lillebjörnafton.
Jaha. Ja, du såg nöjd ut genom att bara droppa det
så nöjd
utan att avslöja vad det är.
Exakt, du får fråga där. Det står här. Jonas frågar.
Vad är Lillebjörnafton?
Lillebjörnafton, det är dagen innan björndagen den 18 juni, alltså den 17 juni.
Jaha.
Det var ju under pandemin, det var ju väldigt lite saker man kunde fira. Så varför inte både namnsdagen och dagen innan namnsdag? Aha. Vi drog på ordentligt och därav då Lillebjörnafton 17 juni. Save the date.
Ja, det låter ju fantastiskt. Och sen något år när ni känner att ni verkligen ska slå på stort, då kommer ni också fira dagen efter din namnsdag.
Ja, annandag björn.
Annandag björn, så ni har 3 långa festdagar. Ja, det låter härligt. Björn, vi går vidare.
Det gör vi.
Nu tycker jag att du verkar vara så ohyggligt vältalig och har svar på alla frågor. Så då undrar jag, Björn, vad hände med Daniel Wellington? Vet du det? Kommer du ens ihåg vad det var för någonting?
Nej, alltså det här är ett ämne som jag helt nollställd inför, så jag vet ingenting.
Daniel Wellington var det svenska klockmärket som dök upp från ingenstans och blev ett fenomen. Jag får med att namnet var taget någonstans ifrån, för det lät bra, och man gjorde då klockor. Och de såg väldigt dyra ut, men var bara ganska dyra. Alla ville jobba där, kändes det som. Det var som ett Spotify i klockbranschen en gång i tiden. Och sen bara försvann det, känns det som. Och googlar man lite hamnar man ganska snabbt på sajter där det står om väldiga förluster och stora problem, fram tills igår då det plötsligt verkar som att man googlar och det finns någon möjlighet att komma tillbaka. Jag vet inte. Vi frågar expertisen. Välkommen till talkshow Joakim Amorell, entreprenör och klockentusiast.
Ja, men tack så mycket. Tack.
Vad hände, Joakim, med Daniel Wellington egentligen? Eller ska man säga händer?
Alltså, jag tror att det som hände var ju att Philip ägaren blev väldigt rik.
Ja, det läste vi också mycket om under den tiden.
Ja, men sen så, jag tror att de var ju ganska tidiga med att vara bra på Instagram och skicka ut klockor till olika influencers och så. Så att jag tror att det var det som gjorde att de blev så framgångsrika och sålde bara på nätet. Och sen kom ju pandemin, tror jag påverkade ganska mycket. Mm. Och sen också började de med att lansera olika butiker i alla länder. Och det tror jag blev alldeles för kostsamt, driva butiker.
Det där problemet har ju väldigt många lyxvarumärken och även i modebranschen. Att de, från att gå från ett starkt varumärke så känner man ett behov av att etablera en egen butikskedja.
Och ja, precis.
Då hamnar man naturligtvis i en kostnadsmässigt en helt annan nivå. Men, och från början så var ju, säger du då, om en del av det här med Instagram-marknadsföring och den typen av... Alltså det blev en digital succé helt enkelt.
Ja, verkligen. Och jag tror att det var det som var deras expertis att vara bra på social media. De hittade en egen väg där, skulle jag säga.
Ja, men jag fattar inte. Vad var det för nisch man fyllde här? Var det snygga klockor som såg dyra ut men inte var så dyra men ändå lite dyra?
Precis. Jag tror varenda tonåring hade möjlighet att köpa den för att den var så pass. Och sen hypas det ju med influenserna också, så att då är det klart man vill ha en sån klocka. Mm. Den kostar väl inte många kronor att göra och så ändå kanske de låg på 1500 spänn. Ja. Det blir bra business.
Och för innan det så kom jag ihåg Swatch, det var ju långt innan, men också just att någon går in i en bransch som känns gammal och etablerad med ett helt nytt koncept och just i den lägre prisklassen. För Swatch var ju lite samma sak, även om det då var butiker och inte, för det var ju innan så att säga Instagram och influencers.
Verkligen. Swatch har ju också varit väldigt sömnigt fram till 2022, när de hyrde in någon slags Max Martin PR-kung och drog igång ett samarbete med Omega. Och gjorde Moonwatchen till Moonswatchen. Och det blev ju en riktig supersuccé. Och bland det roligaste tycker jag i klockbranschen hittills, så länge jag har varit klockentusiast, att den marknadsföringsgrejen när man kan inte köpa den på nätet, man kan köpa den i vissa butiker, vissa dagar. De tog en Swatch-bil och åkte runt i huvudstäderna och sålde från bakluckan. Ingen visste var de var. Det var brand på alla klockforum. Nu är de på Götgatan. Och så sprang alla dit och fick eventuellt köpa en klocka.
Det här låter ju som hela vägen åt andra. Från den digitala marknadsföringen till den väldigt fysiska marknadsföringen. Verkligen. Här har jag en bil. Den är någonstans i stan. Vi måste hitta den. Vi springer runt och letar. Ja. Ungefär lite som jag gör med hemglasbil. Swatch blev ju en världssuccé, väldigt billiga klockor och Daniel Wellington också billiga klockor. Och samtidigt som de här billiga klockorna tog fart så blev ju de här tunga armbandsuren en slags nygammal statussymbol, kan man väl säga. Nästan tjusigare än bilar och båtar, och tillhörde man eliten så skulle man ha en klocka för hundratusentals kronor. Jag tänker, om världen har blivit mer polariserad de senaste 10 åren så verkar det samma vara sant för armbandsurbranschen. Världens största rapartister, världens rikaste aktiemedel ska ha dyra klockor och samtidigt då så det här billiga segmentet. Jag undrar, har olika yrkeskategorier olika preferenser? Elegans, sportig, glittrande, gedigen? Är det någon sån där... Man tänker att rapartisterna till exempel vill ha mycket, mycket juveler på sina klockor.
Alltså, det där är svårt att generalisera. Jag träffar ju väldigt mycket klockentusiaster och Det kan ju vara så att bilmäcken har den fetaste schweiziska uret.
Ja.
Så att jag måste säga att jag tror att det kanske handlar mest om att, som det alltid har gjort, att håller man på med någonting där man måste visa sig framgångsrik,
ja,
kanske artister eller vad det nu är, då vill man gärna ha en fet schweizisk klocka.
Det är kanske därför Björn och jag som jobbar med radio inte är så klockorienterade. Men sen med de här så kommer ju nästa våg av klockor, tänker jag. Och det är ju de här smarta klockorna som är kopplade till mobiltelefoner och till våra hälsoklockor. Vi får veta hur ofta vi ska springa och hur ofta vi ska gå i trappor tack vare vår klocka. Har de en liksom påverkan på den övriga armbandsursmarknaden, eller är det här helt separat?
Jag skulle säga inte, för jag tror att man har ägt ett vanligt armbandsur och så har man köpt till den här smartklockan.
Ja.
Så tror jag det är.
Och har de på olika armar då? Eller
det, vissa har ju det.
Ja.
För att jag tror också att man vill ju, om det är fest eller bröllop eller någonting, då vill man inte dyka upp med en dator på armen,
nej,
tänker jag.
Nej.
Kanske vissa gör, men jag gör inte.
Men ser klockvärlden lite snett på sådana som bara bär digitala?
Nej.
Det är ändå okej.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Du har precis varit på klockmässor. Det pågår ju klockmässor runt om i världen.
Ja, precis.
Och det har ju varit någon i Schweiz ganska nyligen. Ge oss en bild. Vad händer? Är det bara massor av montrar och massor av...
Alltså när man kommer dit till Genève så är det som att komma till klockvärldens hjärta.
Ja,
verkligen.
Ja.
Och det håller på en vecka och det är ju lite klassiskt stort mässhall.
Ja.
Men det är 50 av världens bästa klockmärken som är där.
Ja.
Vilket betyder att de kostar ju på rätt rejält.
Ja.
Och det byggs ju till och med butiker där inne som ser ut som värsta lyxbutikerna. Och kan det även se ut som konstutställningar vissa montrar.
Ja.
Och där får du ju möjlighet att kika på det som just nu inte finns i butik, det som kommer.
Ja.
Och ja, som sagt, veckan är ju då för återförsäljare och influencers och journalister. Sen kommer helgen, då får gemene man gå dit och det är alltid utsålt.
Jag tänker att vi har ju, alltså alla, väldigt många av oss har ju mobiltelefoner och tittar på mobiltelefoner för att ta reda på hur mycket klockan är. På de här stora mässorna förr i världen kan jag inbilla mig att det handlade om hantverk och hur skicklig klockan var ihopsatt och sådär. Och allt det handlade ju om att klockan skulle gå rätt. Medan den delen av klockan är inte kanske riktigt lika viktig då. Vad har klockan för funktion bortsett från att den ska vara...
Alltså för klockentusiaster är det ju jätteviktigt att klockan går rätt.
Ja.
Inte för mig, jag är inte så brydd om det. Men jag tänker, förlåt, vad var frågan?
Vad har klockan för funktion,
ja,
om vi inte är utom tid?
Ja, men det är ju, det är absolut ett smycke.
Ja.
Som jag ser det.
Ja.
Det är ett smycke. Jag kollar också, jag har ju alltid klocka och byter varje dag.
Ja.
Men jag kollar ju ofta på mobilen också såklart. Ja. Men det är ju ett snyggt smycke.
Själv har jag en klocka och den vet jag inte riktigt hur man ställer in tiden på. Men jag har den ändå glatt så jag skulle absolut ändå hålla med.
Du ansluter till smycke-idén.
100%.
Ja, du får komma förbi. Kan jag hjälpa att ställa.
Ja, det är bra.
Avslutningsvis, Jocke, vad ser du för trender i klockvärlden framöver?
Alltså jag ser att man letar efter att vara lite unik. Och jag som brinner för svenska och skandinaviska klockmärken märker ju att det intresset ökar ju lavinartat. Det är väl den ena trenden. Det andra, om jag ser på de stora klassiska schweiziska märkena, så åter lanserar de sina ikoner från 60-, 70-, 80-talet. Ungefär som man gör i filmbranschen. Mission Impossible funkar ju bra. Liksom.
Ja.
Så det, man fortsätter på det. Och sen att klockorna blir mindre i storlek, har jag också märkt. Att det har varit lite härligt att ha de här lite större 44-45 i millimeters på boetterna. Nu är de nere på mellan 36 och 40 millimeter.
Ja. Och om man har en stor den där stora boetten hemma, så kan man bara låta den ligga i lådan i 10 år, så kommer det väl in.
Ja, så kan det ju vara, men jag tycker man ska köra den ändå. Jag har en sån idag.
Det är underbart. Stort tack för att du kom till Talkshow och pratade ur.
Ja, tack,
Joakim.
Så mycket.
Ja,
tack.
Ja, jag försökte ändå, Björn, det är ju Göteborg.
Ja, jag skattar inombords.
Tack så mycket. Björn, jag vet inte om du har läst om Ola Nordqvist.
Nej,
nej. Han är en riskkapitalist som har betalat väldigt mycket skatt. En snabb sammanfattning enligt Aftonbladet som skrev om det här igår. Ola visste inte hur han skulle deklarera och till slut när röken skingrats så visade sig att han hade betalat 125% i skatt.
Så det lönar sig för honom att... Det är dumt av honom att tjäna pengar kan man säga.
Verkligen. Absurt tyckte Ola och gick till en domstol som gav honom rätt. Men Skatteverket höll inte med och ville inte betala tillbaka Olas pengar. Då gick Ola till Kronofogden som därmed blir Skatteverkets motpart helt enkelt. Lite udda då att vi hamnar i ett läge där det är Kronofogden versus Skatteverket.
Det känns ju som en showdown of the ages.
Det fick mig att undra, vad skulle hända om Kronofogden skulle hamna i samma situation som Skatteverket själva? Alltså någon kräver Kronofogden på pengar efter ett domstolsbeslut.
Ja, men det kan du väl inte fråga, det vet jag ingenting om faktiskt.
Nej, vad vi gjorde var att vi ringde upp Kronofogden istället för att kolla det. Vi kände att de visste någonting om det. Ja. Och vi fick tag på pressekreteraren Daniel Kinnerup som berättade att det faktiskt har kommit in hela 43 ansökningar om betalningsföreläggande sedan 2022 mot Kronofogden. Alltså i princip någon har ansökt om hjälp från Kronofogden med att driva in pengar från Kronofogden.
Okej, det är alltså ett återkommande fenomen.
Ja, man måste då vara tydlig också och säga att ingen av de här ansökningarna har lett till att man faktiskt har fastställt en skuld som Kronofogden sen har behövt driva in från sig själv.
Men undrar varför?
Ja, alltså Björn, att utreda sig själv, är det här en bra idé? Har vi exempel på det?
Och vi har exempel på, nej det är väl när man, alltså, nej jag skulle inte säga att
du tänker på
alls
psykoterapi direkt.
Ja, det visst, men det utreder man än sig själv och då anlitar man ändå någon annan för att göra det. Men det är väl det närmaste vi kommer att lägga sig på divaden, I guess.
Mm.
Men jag tycker det låter som en jättedum idé faktiskt.
Ja.
Ja, alltså inte psykoterapi, det är väl bra. Ja. Då har man i alla fall någon med.
Men att man så att säga att Kronofogden ska driva ut pengar från Kronofogden är svårt.
Nej, jag känner att du har ett litet skop här.
Ja, ja. Ja, det är ganska litet.
Ändå något.
Jag tyckte ändå att den här operan nästa år på Early Music var ändå ett scoop vi hade i dagens sändning.
Absolut.
Ja. Vi går vidare, tror jag, med nästa programpunkt för dagen. Och jag tänkte fråga Björn, ibland så gör jag ett experiment.
Mm.
Jag kan be någon jag träffar att tänka på den allra bästa tv-serie hon eller han har sett det senaste året.
Mm. Jag tänker. Har du
berätta,
ställt frågan?
Vilken är den?
Det är Nathan For You, säsong 1 och 2, får jag väl säga då.
Ja.
Otrolig serie. Svår att förklara. Det är en sån metakomedi om en man som skapar en serie om sig själv.
Ja.
Svår, men bra.
Sen, när då någon har svarat, entusiastiskt, precis som du, så ber de försöka komma ihåg om det finns något enskilt avsnitt som var så där extra bra. En riktig höjdpunkt, en pärla. Det är ofta mycket svårare förstås, för man pratar ju ofta om en serie, precis som du gör. Du pratar till och med om säsong 1 och 2, det är massor av avsnitt. Men kommer du ihåg något avsnitt som du tyckte var särskilt bra?
Ja, absolut. Men folk blir nog arga med spoiler sista avsnittet. Okay. Det var otroligt.
Sista avsnittet helt enkelt.
Sista avsnittet, säsong 2. Oj, oj, oj.
Och när man har kommit så här långt, när de har värkt fram det där avsnittet, då brukar jag fråga, vem skrev det?
Jag gissar att det var Nathan Fielder.
Men?
Jag är inte säker.
För det är ju det som är problemet. Jag skulle nog säga att 999 gånger av 1000 kan ingen säga riktigt vem som skrev det där avsnittet. Den 1000:e gången, då råkar jag fråga någon som står manusförfattaren nära. Och då vet de om det. Annars är det svårt. Samtidigt så finns det nog ingen som producerar film eller tv-serier som inte skulle säga att manuset är viktigast av allt.
Just det.
Det är liksom ständigt återkommande. Manuset är så viktigt. Men sen när vi tittar så glömmer vi bort att ta reda på vem det är som skrev. Och just nu, sen någon vecka tillbaka, ligger filmen Ute och cyklar 1 på svenska Netflix. Det är en uppföljare till filmen Ur spår som handlade om Vasaloppet, medan den aktuella filmen handlar om Vätternrundan. Och manusförfattaren bakom båda de här succéerna heter Maria Karlsson. Välkommen till Talkshow, Maria.
Tack snälla. Och då måste jag ju tillägga att på Ut och cyklar är vi 3 manusförfattare, så att vi inte glömmer att nämna det. Mårten Klingberg och Kristin Magda har skrivit andra filmen tillsammans för mig.
Och jag var säker på att du skulle säga det, och det är så skönt att du säger det. Så har vi kommit, så kan vi nämna de här manusförfattarna vid namn för en gångs skull. Maria, hur länge har du varit manusförfattare så där på heltid?
Alltså jag började Dramatiska institutet 2005, så det är ju precis 20 år sedan. Så jag har skrivit manus på heltid i 20 år, ganska precis.
Och är det här ett jobb som du rekommenderar? Du har ju en dotter, skulle du känna det här, när hon kommer hem och säger mamma, jag ska bli manusförfattare. Är du glad då, eller känner du bara väl något annat?
Jag har en son och en dotter. Och nej, de älskar att skriva. Jag känner en liten sorg nu med AI. För jag känner så här, alltså de är duktiga. De är 6 och 8 år och väldigt duktiga på att skriva och berätta. Men där känner jag... Annars kan jag tycka AI är kul och ditt verktyg, och det är en spännande sak för mig som har jobbat i 20 år, kan tycka att tekniken måste gå framåt. Men det känns lite tråkigt. Kommer den här talangen att vara värdefull överhuvudtaget? Så, att, så av den anledningen kanske inte uppmuntra till just det yrket. Vi får se.
Eller känna att precis den mänskliga faktorn kommer skilja,
förhoppningsvis, verkligen,
dina barns manus från AIs manus.
Verkligen, det får vi hoppas.
Ja, det tror jag. Vad är det allra svåraste med att vara manusförfattare då? Om du skulle liksom tänka, vad är det svåraste med jobbet?
Ja, men jag tror nog att i alla fall det mest krävande för mig är att jag skriver ofta om världar, arenor, yrken som jag, när jag kliver in i ett projekt, vet väldigt lite, kanske knappt någonting om alls. Det kan vara gangstervärlden eller finansbranschen eller advokatyrket. Och då ska jag då liksom gestalta den här världen, de här karaktärerna, skriva dialog. Ofta är det också eliten inom de här olika branscherna man berättar om. Så att det krävs rätt mycket innan jag kan göra det jag är bra på, att skriva manus. Så man ska göra mycket research och lära mig nya saker egentligen för varje projekt. Så det är i alla fall mest krävande, tror jag.
Den uppenbara frågan är då om du har cyklat runt Vätternrundan inför den här filmen.
Nej, jag har inte det. Jag har inte heller åkt Vasaloppet. Men jag åkte Vasaloppet, åkte jag en VIP-buss, följde med hela Vasaloppet från bussen. Jag var liksom där, jag träffat mycket folk och gjort intervjuer. Jag borde säkert ha åkt också.
Method acting är inte samma sak bland manusförfattarna.
Nej, precis.
Det är men, skådespelarna.
Men jag hade inte kunnat skriva någon av de filmerna utan att ha varit på plats och träffat de här människorna. Och många av karaktärerna bygger ju på verkliga personer som dök upp under research.
Och skulle du säga att det är den viktigaste egenskapen att du kan ställa om, att du kan göra din research noggrant? Vad är viktigast för att bli en bra manusförfattare?
Jag kommer ihåg då när jag gick på Dramatiska institutet, STDH heter det nu, då fick jag tror att det var en komplimang av min professor, att höra att jag hade bra sittfläsk. Och det tror jag är en bra egenskap, att liksom vara uthållig och ha tålamod, för att man skriver om och om och om igen, och det tar flera år. Och så jag tror uthållighet är bra. Sen såklart att vara nyfiken och ha kanske någon form av så är relationsintresse, alltså intresse i relationer och människor och beteenden, och vara nyfiken på det. Och ja, vara bra på att samarbeta, tror jag är en bra egenskap.
Jag tycker att allt det här är fantastiskt, för att ofta tycker jag när man frågar just vad bra författare eller bra manusförfattare, då är det just den här typen av svar som du ger, Maria, och väldigt få säger någonting om själva skrivandet.
Ja, men jag tänker inte det är mer en talang än, okay, än en egenskap. Det kanske är en egenskap.
Ja, men det kanske är så, det är en talang.
Ja. Men det är klart, att skriva och strukturera berättelser är ju självklart
ändå viktigt.
Viktigt. Ja,
det känns skönt att du säger.
Ja, jo.
Dina uppdragsgivare, Maria, är ju oftast produktionsbolag. Inte alltid som man tror, kanske då en tv-kanal eller en regissör, utan man jobbar mot du jobbar ofta mot produktionsbolag. Och du får ju inte alltid då en beställning på en hel film eller en hel tv-serie direkt, utan de beställer liksom del för del. Hur funkar det där?
Precis, det har nog aldrig hänt att jag har fått en beställning på en hel någonting. Och det är ju för att det är manuset som finansierar filmen eller serien. Så att det finns ju inga pengar innan du har ett manus. Så då ställer man av en manusförfattare kanske en pitch på ett par sidor i första steget och söker pengar för ytterligare utveckling. Och sen kanske man får pengar för att skriva en synopsis, och så fortsätter det tills man förhoppningsvis då får ett green light längre fram. Alltså grönt ljus för att spela in. Och det är, jag tycker det är lite problematiskt. Jag förstår ekvationen att det måste vara så. Men jag tycker att insatsmässigt gör man ju kanske det största när man börjar med ett vitt papper och gör det stora jobbet. Medan det ses som en liten beställning. Och det stora när man har liksom hållit på med projektet ses som en större beställning, för då finns det pengar. Så
att... Innebär det då att det blir väldigt många projekt som inte blir greenlightade, som blir liggandes?
Ja, och det är ju rimligt. Det kostar ju ett antal miljoner att göra film och serier, så att allt som man sitter och skriver på kan ju inte
göras.
Men det är klart att det är. Och jag tycker den här ekvationen, i och med att man, om man tänker, man får inte jättemycket betalt i en liten beställning med ett stort jobb, men man måste ha flera sådana igång samtidigt, så man kanske inte gör sitt, liksom, har chansen och förutsättningar att göra sitt bästa. Så att...
Med tiden så lär du förstås vad produktionsbolagen och kanalerna gillar och inte gillar. Vilket är den vanligaste invändning du får mot dina manus i de tidigare stadierna?
En frustrerande invändning som nästan alltid kommer på de här då tidiga, lite stolpiga, övergripande, är: jag känner ingenting. Och då blir man lika frustrerad varje gång, för att du känner inte så mycket när du läser en sammanfattning på två sidor, utan där måste man ha lite fantasi. Så ja, den är rätt vanligt förekommande och alltid lika frustrerande.
Har du något trix där då för att få dem att känna något snabbt?
Jag vet inte, om det inte är manusform, då kan man ju mer, då blir det mer en läsupplevelse. Det andra är ju mer som en ritning så. Mm. Men det är lite som att säga en liksom byggnadsritning till ett hus, så det känns inte riktigt hemtrevligt att titta på den här ritningen här på pappret. Men och sen så tror jag att en som brukar signalera att jag ändå kanske ska ta till med, om man har kommit lite längre och man inte gillar huvudkaraktären, den är rätt vanlig. Mm. Kanske inte för alla, för mig. Men och då, det är nog för att jag fokuserar mycket på liksom bygget och strukturen och så inledningsvis, och sen fördjupar jag karaktärerna.
Och för att få igenom ett projekt, för att få det att bli då, som du säger, grönt ljus på då, och är karaktären eller intrigen viktigast, tror du?
Jag tror så här, intrigen tror jag är det som säljer projektet, som man nappar på som öppna dörrar. Sen tror jag karaktär är det som gör att det liksom går framåt och i mål.
Mm.
Så att jag tror det är karaktär som bär i mål. Men ja, intrigan som säljer in det.
Och sen, Maria, när du har kämpat, alltså, det är ju vanligt då att varje beställning så skriver man typ tre gånger, och så kommer nästa beställning, skriver tre gånger till. Hur många gånger har du skrivit manuset när det är dags att filma?
Alltså, oj, bara hundratals. Nej, jag vet, det beror på. Det är lite olika, ja, från projekt.
Men det kan vara uppåt 100 gånger som du har skrivit.
Alltså, ofta tar det 1 till 2 år. Ja. Så att, och jag skriver ju hela tiden. Så att,
och då har du skrivit det 100 gånger. Det här är verkligen du har ägnat det 2 år åt det. Och så ska du lämna ifrån det här till en regissör och till en massa skådespelare och släppa kontrollen. Går det? Hur känns det?
Jag tycker det är rätt kul. Då är man rätt trött. Då är det rätt skönt att skicka iväg det till någon annan. Och sen ska jag säga, i alla fall på film har jag alltid jobbat väldigt nära regissören hela vägen.
Mm.
Man jobbar lite så på film. Producent, regissör och manusfattare jobbar ganska tajt. Det kan se lite annorlunda ut på tv-serier. Sitter ofta med ett manusrum och jobbar med andra författare. Och det är de du liksom har nära och en huvudfattare. Mm. Så på film har liksom regissören varit med.
Mm. Närmare.
Internationellt är det ju lite vanligare att det finns showrunners till exempel till tv-serier. Är det någonting du propsar på och vill vara?
Men jag kan se varför det är bra.
Showrunner är en person som håller i projektet från manus hela vägen är liksom en sammanlänkande
man. Han liksom bär visionen, precis.
Som Lena Dunham till exempel.
Ja, men lite liksom, precis, en mix av producent, regissör, manusfattare kan man säga. Jag tror att det är bra för serien, för det är på serien man har det. Jag tror att det är klokt och ett bra. Sen tror inte jag, om det finns liksom resurser för det i Sverige, och då har man ofta manusrum på ett annat sätt med många fler manusfattare och så. Men jag tror på idén, just det där, för det kan bli just det där att man lämnar över serier, jobbar man, eller jag har inte gjort det, lika nära regissören, och då är det avsnittsregissörer, och då kan det nog bli mer att det spretar iväg på ett annat sätt.
Och själv censur, skriver man in George Clooney i en cameo eller låter man bli det när man ska försöka pitcha in ett förslag, för hålla ner kostnaderna? Tänker du på det redan tidigt när du skriver?
Jag försöker inte ha för mycket budgetglasögon på mig för att det inte ska liksom stoppa mig att komma på de bästa historierna eller bästa karaktärerna. Men det är ännu värre att skriva in alla de här grejerna och sen en vecka innan inspelning så kommer någon och säger att nu måste du skriva om allt där, för vi har inte råd med det, och då blir det ett sämre manus än att du hade skrivit något som man har råd med från början. Så att jag, för manusets bästa så försöker jag och ha det tänket med mig, men inte styras för mycket av det.
Avslutningsvis, Maria, Vasaloppet, Vätternrundan, om vi gissar att du sitter och skriver en långfilm om Vansbrosimningen, har vi helt fel då?
Låt oss hoppas att det blir så. Jag vet faktiskt inte.
Det hörde jag som ett ja. Stort tack för att du kom till Talkshow, Maria. Och kanske lockade, kanske avskräckte någon lyssnare att bli manusförfattare. Nu är det dags för Kulturnytt med Anna-Karin Ivarsson.
Ja, en stor stiftelsedonation. Med den så ska Uppsala universitet nu etablera ett nytt forskningsinstitut inom kultur och kreativitet. Johan Eriksson är docent vid konstvetenskapliga institutionen.
Vi är förstås oerhört tacksamma för den här stora donationen från Anders Sandrews stiftelse.
Donationen används också till en ny professur i digital konstvetenskap. Och Johan Eriksson menar att det nya institutet kommer att fylla en viktig forskningslucka.
Ja, vi ser ju dels att de digitala teknikerna, AI och så vidare, som ju är högaktuellt, behöver vi ha en kritisk förhållning till, och vi behöver bedriva forskning kring hur det påverkar kultur och omgivande samhälle.
Donationen till Uppsala universitet ligger på 50 miljoner kronor under 5 år, med möjlighet till förlängning och ytterligare 50 miljoner.
Jag ser en stor potential i fler såna här finansieringsformer. Och kanske är det så att humaniora har lite svårt att dra till sig finansiering från näringslivet, utan det kanske oftare är just stiftelser som kan bidra till vår verksamhet.
Trots det är Johan Eriksson inte orolig över att humanioraforskningen ska bli beroende av donationer.
Om det skulle vara så att man har krav på hur forskning eller undervisning ska bedrivas, då kan det förstås bli problematiskt. Men jag har inte sett det. Jag har inte sett sådana former.
Johan Eriksson, docent vid Uppsala universitet, reporter Hillevi Olsson. Filmregissören och skådespelaren Clint Eastwood hävdade häromdagen i tidningen Deadline att en intervju med honom i den österrikiska tidningen Kurir aldrig ägt rum. Nu meddelar tidningen att citaten var äkta, men tagna från sammanlagt 18 olika intervjutillfällen med olika journalister. Enligt intervjun med Clint Eastwood, som fyllde 95 år i lördags, planerade han för en ny film och artikeln fick stor spridning. Tidningens chefredaktör meddelar att Kurir inte kommer att arbeta igen med reporten som klippt och klistrat för att få ihop den där Clint Eastwood-artikeln. Och planerar Clintan för en ny film? Om vi tittar på filmsajten IMDb så ser det ut faktiskt som att Clint Eastwood är producent för en ny actionrulle som är i görningen. Sverige igen. Polisen har fortfarande inte gett något besked vad gäller det väskförbud som trots sänkt terrorhotnivå kvarstår på flera av sommarens festivaler och konserter.
Ja, vi väntar på besked. Jag var i kontakt med polisen senast för några minuter sedan och de säger fortfarande att de ännu inte kan ge något besked.
Jobbe Pilgren är verksamhetsledare i branschorganisationen Svensk Live och vill att väskförbudet skrotas när terrorhotet nu sänkts från 4 till 3 på en 5-gradig skala.
Men vi tycker som sagt att man har infört det här på grund av höjd terrorhotnivå, och då så ska man ju ta bort det när terrorhotnivån sänks.
Trots det kommer till exempel Way Out West, Håkan Hellströms spelningar i Göteborg, Rosendal Garden Party i Stockholm och Dalhalla utanför Rättvik att ha väskförbud i år som det ser ut. Ola Jarevik är högsta polisbefäl på festivalen Sweden Rock, där säkerhetsnivån ska hållas lika hög som planerat, inklusive väskförbud.
Nu är vi trygga i det vi gör och ser ingen som helst skäl till att vi ska aktivt sänka den.
Stefan Julibö besöker Sweden Rock för 3:e gången och säger att här behöver han inte fundera på säkerheten.
Kollar man då lite på nätet och sådär, vad folk säger om festivalen, så är det många som säger att det är en av de säkrare festivalerna att åka på. Så att det är ju väldigt högt betyg där, tycker jag.
Reportrar Ylva Nilsson och P4 Blekinges Mikael Eriksson. Samhällskritisk svensk soul och lyckade samarbeten. Ja, det blir det i veckans musiktips från Kulturnytt. Jag flyter på en
våg. När jag fick höra att Jakob Hellman och Lale skulle släppa en låt ihop så blev jag lite skeptisk. Men på singeln Drömmare så smälter deras röster samman till en kraftfull enhet. Hellmans lite inåtvända uttryck och den välpolerade produktionen gifter sig väl och skapar en fin dynamik mellan det lätt och svårtillgängliga.
Sångaren Alex, som tidigt 2000-tal förgyllde svensk hiphop från Stockholms söderort som en del av hiphopkollektivet High One, är tillbaks med ett tredje soloalbum. Alex reflekterar över sin uppväxt och verkligheten han ser omkring sig, och låten Dystopia är en höjdpunkt. Hans soulstämma levererar anspråkslösa melodier med närhet till orden som ekar kvar i luften.
Jag hade nästan gett upp hoppet om Christine and the Queens, den franska artisten som gjort helt gudabenådad musik, men på senare år har det låtit lite för konstlat och märkligt. Men så blir det ett samarbete med legendariska discoproducenten Ceron i låten Catching Feelings, och hoppet om en svängig sommar kommer tillbaka. Jag dansar hemma i vardagsrummet och på väg till bussen med ett leende på läpparna.
Ja, det tyckte Andres Krisa, att Tanja Ulriksson och Andrea Valderrama på slutet där. Och så fick Kulturnytt precis en nyhet från P4 Malmöhus. I våras försvann två figurer från skulpturen Pojke med gäss i Slottsparken i Malmö. Och nu har en av de här två gässen kommit tillbaka. Det var en gås och en pojke som stals. Och nu är då en gås hittad i Nederländerna. Det var allt från Kulturnytt, så får vi vänta på den här pojken också, vad han kan nu finnas.
Tack så hemskt mycket, Anna-Karin. Mysteriet djupnar och tjocknar nästan när gåsen kommer tillbaka.
Från Holland.
Och pojken är fortfarande kvar där kanske?
Gå in och titta på bilden som finns på vår webb, för där ser man hur det är liksom, vad heter det, avhugget ut med fotknölarna på både gås och pojke.
Positivt ändå.
Ja, det är ju,
måste vi säga.
En gås i handen är bättre än tidskogen, som jag brukar säga.
Så brukar vi säga. Och dessutom läste jag någon annan positiv nyhet idag, Björn. Förra gången du och jag sände så oroade vi oss lite för huruvida Systembolaget skulle strejka inför student och midsommar.
Ja, och nationaldag närmar sig också, så stressigt.
Det är mycket systembesök, ja, som du har planerat.
Ja.
Vi kunde idag konstatera då att det har löst sig.
Jaha.
Ja. Och hade du redan hamstrat lite nubbe eller?
Det finns ju alltid lite gammeldansk.
Det finns ju alltid lite gammeldansk. Ja, fint sagt tycker jag. Ja, all right. Dagens program är över, känner vi. Sändningstekniker var Stina Fagerberg, dagens producent Hanna Schyck, som meddelar att det finns andra drycker också.
Självklart.
Ett nytt talkshow senare idag efter 15 nyheterna. Efter nyheterna klockan 1 nu i natt, då beger sig klotet till Sicilien.
Allora, questa si chiama Sicily Experience e sono...
I Italien finns väl allt en människa behöver för att må riktigt bra. Solen, havet, de vackra landskapen och maten.
Fare qualcosa di nostro? Soltanto per il vino, che preferenze avete? Bollicine, bianco, rosso, arrivederci, grazie.
Medelhavskosten, fylld av grönsaker och baljväxter, frukter, fisk, nötter, frön. En kost världskänd för sina hälsobringande egenskaper.
Che mio figlio può venire qui, che il grande è un fruttariano.
The oldest one comes here, he picks his own fruit, he eats a hell of a lot of fruit basically.
Men Italien är också ett av de länder där lantbrukarna utmanas som mest just nu.
The climate of Sicily is changing, so we are approaching to a climate very similar to the tropical climate without the amount of rainfall typical of tropics.
Klotet idag om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet på Sicilien, där maffian än en gång försöker utnyttja en svår situation.
Hör hela programmet Klotet nu efter nyheterna klockan 1. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 1.
I flera regioner kan vårdanställda få 25 000 kronor för att flytta en semestervecka till en annan del av året, det skriver Dagens Nyheter. Men facket är kritiskt till att regionerna löser bemanningen på det här viset. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro menar att man istället för att locka med pengar för att flytta semester borde satsa mer på arbetsmiljö och på en ökad bemanning generellt i vården. Från i sommar blir det olagligt att sälja lustgas för berusningssyfte, och en som välkomnar det förbudet är Kristin Svärd som tappade känseln från nacken och ner på grund av att hon tagit lustgas.
Tänk om jag hade vetat att det var så farligt, då hade jag inte gjort detta.
Det var 2022 som då 37-åriga Kristin Svärd började ta lustgas på fest. Efter några månader började hon plötsligt få känselbortfall, och en dag vaknade hon och var som förlamad från nacken och ner.
Jag var jätterädd. Tänk om jag aldrig mer kan gå. Vad händer då?
Idag säljs ballonger fyllda med lustgas över disk på krogen till exempel. Men från och med den 1 juli blir det förbjudet att sälja lustgas i berusningssyfte och att sälja till någon som är under 18 år. Mängden som en privatperson får köpa per tillfälle begränsas också i den nya lagen. Och Kristin Svärd tror att en sån här lag hade stoppat henne från att ta lustgas, och hon är glad över att den nu regleras.
Äntligen!
Kristin Svärd hörde vi där. Reporter var Ida Svansbo. I veckan öppnades den första direkta flyglinjen mellan Sverige och Moldavien, och det är från Skavsta flygplats i Nyköping som man nu kan flyga till Moldaviens huvudstad Chisinau. Flygplatsens chef Brett Weihart påpekar att Chisinau ligger nära Ukraina, dit det ju inte går att flyga på grund av kriget.
Vi förväntar oss en hel del personer som tar sig fram och tillbaka från Ukraina på den här linjen också.
P4 Sörmland intervjuade. Sista Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
Klimat- och miljöfrågorna håller vårt program Klotet fokus på. Vi ska strax lyssna på det senaste avsnittet som släpptes igår. Fördjupande reportage och intervjuer om vår planets framtid. Och det avsnittet har rubriken Sicilien blir tropiskt. Nu ställer jordbruket om. Men innan jag släpper fram Klotets programledare Marie-Louise Kristola, så vill jag påminna om att efter Klotet 2:10, då blir det andakt i pingsttider med anden i fokus och med den tidigare ärkebiskopen KG Hammar. Och andakten har rubriken Anden som sanningen. Men nu, tillsammans med Klotet, beger vi oss till Sicilien.
Italien finns väl allt en människa behöver för att må riktigt bra. Solen, havet, de vackra landskapen och maten. Medelhavskosten, fylld av grönsaker och baljväxter, frukter, fisk, nötter, frön. En kost världskänd för sina hälsobringande egenskaper.
Che mio figlio può venire qui, che il grande è un fruttariano.
The oldest one comes here, he picks his own fruit, he eats a hell of a lot of fruit basically.
Men Italien är också ett av de länder där lantbrukarna utmanas som mest just nu.
The climate of Sicily is changing, so we are approaching to a climate very similar to the tropical climate without the amount of rainfall typical of tropics.
Klotet idag om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet på Sicilien, där maffian än en gång försöker utnyttja en svår situation. Med mig Marie-Louise Kristola och Daniel Varje.
Ja, men hej Malou.
Hej Daniel.
Du har ju nyss kommit hem, känns det som, från ett av mina drömresemål, Sicilien,
ja,
Italien.
Och Palermo. Ja, jag har ju varit i Italien många gånger de senaste åren, eftersom det händer så mycket just där när det kommer till klimatförändringar och extremväder.
Och Italien är ju ett av EUs viktigaste jordbruksproducenter också.
Mm.
Samtidigt då som lantbrukarna där är de som drabbas hårdast ekonomiskt av klimatförändringarna med extremväder, hetta, torka, översvämningar.
Ja, och det är väldigt typiskt för Italien just nu de senaste åren. Det är det många säger, både forskare och lantbrukare när man pratar med dem, att det är de här extremerna som är det värsta.
Mm.
Det går liksom inte riktigt att förutsäga hur vädret ska bli under ett år eller de kommande månaderna. Det är det som gör det så svårt.
Mm. Och hur är läget i år då?
Ja, i år så har det ju regnat då mycket i de norra delarna av Italien. Det har varit då skyfall, det har varit dödliga jordskred och översvämningar. Men i södra Italien så har torkan fortsatt. Och delar av Sicilien har fortfarande ett stort underskott av vatten. Så på den västra sidan där Palermo ligger och där jag var, där kan färskvattnet som finns nu, det får bara användas till dricksvatten.
Mm.
Till städerna. Vilket betyder att alla lantbrukare, ja, de måste klara sig med det regnet kan ge, eller om de har tur att ha egna fungerande brunnar.
Grundvatten då.
Mm. Och det här är ju också en väldigt viktig jordbruksregion.
Mm. Och från Sicilien så kommer det mycket citrusfrukter, citroner, apelsiner, blodapelsiner. Jag brukar beställa hem en sån här låda med jättefina ekologiska frukter direkt från lantbrukaren.
Mm.
Det är så gott.
Ja, Sicilien är ju känt för sina citroner.
Mm.
Och överallt om man går omkring där i städerna så är det ju liksom, ja, men du vet, alla turistgrejer man kan köpa, det är citroner.
Mm.
Men nu håller faktiskt citronerna på att bytas ut mot andra frukter som man hoppas ska kunna klara det här klimatet bättre. Tropiska frukter. Utanför Palermo då så träffade jag Giuseppe och Katja. De har rivit upp en massa citronträd för att istället odla mango.
In questo campo abbiamo tre varietà di mango: il Kent che viene raccolto ad ottobre, il Kensington a settembre e il Glen ad agosto. Quindi così abbiamo un paniere di raccolta di quasi tre mesi.
So there are three different types of fruit here. So some of them are collected in October, some in September and some in August, and we have the names of those.
Mm-hmm.
And so that allows them to harvest, you know, for a longer period.
Okay.
Quella là mezzo chilo, okay. Quella là sopra 800 grammi.
Wow.
Più grossa ancora.
300 or 400 here, the one at the top 800.
Mm-hmm. Katja och Giuseppe, de odlar alltså mango, tre olika sorter, och de är ju stora. Det var allt från frukterna väger mellan 300 gram till över ett halvt kilo.
Mm. Mango har man ju odlat i Spanien en längre tid, men nu har man alltså börjat på Sicilien också.
Precis, och allt började här med att Giuseppes pappa fick en mangofrukt av sin kompis för över 20 år sedan, och han planterade den här.
Poi mio marito si è appassionato al tropicale, siamo stati in Spagna, siamo stati in Brasile a studiare le varietà sul posto.
Okay.
So they were in Spain and Brazil.
E abbiamo ampliato, ha tolto tutti gli alberi di limoni che aveva il padre.
Giuseppe Imbrunne, som växte upp med pappans mangoträd, blev med tiden passionerat intresserad av just mango. Och som vuxen började han och hans fru Katja Channa resa runt till Spanien och Brasilien för att studera och lära sig allt om hur man odlar träden. Giuseppes pappa hade odlat mycket citroner och apelsiner, men det här blev med tiden allt mindre lönsamt. Samtidigt som konkurrensen från länder som Marocko, Sydafrika och Israel ökade.
Perché qui valgono molto poco gli agrumi siciliani. Il tropicale è una novità, quindi è molto richiesto ed è anche molto buono.
Anche per l'ingresso di frutti, come ti dicevo io, dal Marocco, dal Sudafrica, dall'Israele, per questa situazione qui.
Tropiska frukter, ja, det var däremot någonting nytt som man skulle kunna tjäna mer pengar på, tänkte de. Så en dag för 4 år sedan bestämde de sig för att riva upp de flesta av pappans citronträd och istället plantera mango. Och det är klimatförändringarna som gjort det möjligt, säger Giuseppe.
Ovviamente non si poteva pensare a una situazione del genere se non c'erano anche i cambiamenti climatici che ci hanno aiutato con gli inverni meno freddi, perché queste piante soffrono molto il freddo e il vento.
Mangot